Då säger jag välkommen till Slaget efter 12 här. Vi sänder direkt i Ylevega från Helsingfors bokmässa idag. Jag heter Stefan Winiger. Vi ska idag tala om det fria ordet. Det är ett bra ämne att föra fram på en bokmässa. Alla som tycker om böcker, alla författare brukar resa sig som en man och en kvinna när man för fram vikten av det fria ordet, alltså yttrandefriheten att få tala fritt. Frågan är bara att allt mer av samtalet offentliga sker på digitalt sett, på sociala medier. Och där är vår benägenhet att vilja lyssna på de som inte tycker som vi väldigt låg. Så frågan är, varför behöver vi ett fritt ord när sen ingen vill lyssna? Och det ska vi tala med, presentera gästerna här på scenen. Det är Heikki Jokinen som är, du är styrelseledamot i finländska Pennklubben och journalist. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Välkommen Charlotte Cederbom, historiker och bloggare. Välkommen du också.
Tack.
Och säger vi också välkommen till Pekka Sauri. Jag vet inte vad jag ska säga, du har lång titel. Du är professor vid Helsingfors universitet. Du har varit politiker, radiopratare och du är en Twitter-profil med över 100 000 följare. Inte illa jobbat här i Finland. Välkommen.
Tackar.
Det här att alla vet ju att vi ska föra fram våra åsikter. Pekka Sauri, jag börjar med dig. Du hade en Twitter-storm här tidigare i åren. Shitstorm som det heter på nysvenska, eller ett drev kallar de det för i Sverige. Vad hände egentligen?
Vad jag gjorde, jag antar det var i juni 2018. Jag började med en, liksom ett pris varje vecka, varje tisdag åt någon som hade varit en konstruktiv person i sociala medier, och inte bara person, det gällde också myndigheter. Och jag delade ut priset varje tisdag och jag hann göra det kanske 55 gånger. Men sen i juli, i somras, så bröt det en, liksom, som du sa, shitstorm om den där konstruktiv tweetare, Rakentava tweetar jag. Priset, ja, det var någon som sa att det var en liksom ett elitiskt pris, som en liksom privilegierad liksom setämies gav ut till sina kompisar varje tisdag. Och det kom absolut som en överraskning för mig. Jag hade absolut inte tänkt att det kunde vara så. Jag tyckte det var en, liksom, en bra idé att liksom försöka förbättra den där kulturen i sociala medier. Men den här debatten tog kanske en vecka. Och sen beslöt jag att jag slutade med den där
priset. Slutade ut priset alltså?
Det hade liksom förändrat till sin motsats, den där debatten. Så det var liksom slutet på Rakentava tweetar, jag konstruktiva tweetaren. Men det var en stor undervisning för mig förstås. Jag hade ingen aning att man kunde liksom tolka ett sånt liksom lite humoristiskt pris på det här viset.
Du menade väl, du tänkte väl, du är alltså partipolitiskt grön, du är inte nazist, du är ingenting, utan du ville uppmuntra en konstruktiv dialog, och för det fick du, det blev du utskälld för.
Nej, det var meningen förstås. Och jag har nu fått tiden inga liksom gröna förtroende uppgifter kvar, så jag...
Nej, men det är din bakgrund, din, ja. Eller din, ja, just det.
Så jag tycker att jag är nu liksom en ganska neutral person.
Charlotte Cederbom, bloggare, du är aktiv på sociala medier och sådär. Varför, kan du förklara för oss här, varför får ett konstruktivt pris av en vänligt sinnad människa, varför blir det total utskällt på sociala medier?
Alltså nu tillhör ju jag kanske den skaran som gärna håller ett extra öga på de här farbröderna som delar ut inbördespris till varandra. Men när jag nu försökte läsa mer om vad som hade hänt i just det här fallet så kan jag inte se hur det skulle finnas fog för så stark kritik som kom. Därför att när, om vi nu ska använda de här orden, farbröder då, som delar ut pris till varandra, för att det finns lite för många av dem i världen i alla fall. Så att då handlar ju allting om vad som händer när någon påtalar för sagda farbror att är det här lite en klubb för inbördesbundran eller är det någonting annat? Och den reaktionen som kommer liksom av det. Och man behöver ju inte hålla på och gå på barrikaderna och börja bränna saker för att vänligt påtala det för någon, kan jag tycka.
Heikki Jokinen, som PEN-klubbens ordförande är du förstås styrelse eller medlem, ursäkta. Tack för att du rättar. Styrelsemedlem, är du förstås det fria ordets man, journalist. Det här att ni arbetar också med så här med hatprat, kallas det ju för. Hur ser du på det här som Pekka Sauri har råkat ut för? Är det hatprat eller, fast det var ju vänligt menat?
No, jag vet nu inte precis hurdant liksom feedback Pekka har fått, så jag kan inte liksom analysera det om det var precis hatretorik eller inte. Men vad gäller journalisterna överhuvudtaget så förstås det har ökats väldigt mycket, att journalisterna blir liksom såna riktade trakasserier och hatprat och allt möjligt, förföljelse även, och det har även varit vissa fall i domstolen i Finland där de har kommit tagit fram sådana fall, så det har ju ökat, så där till exempel Journalistförbundet, facket har börjat egna initiativ och har börjat jobba med saken, för det har blivit problem för många journalisterna, och jag vet nu inte om det är vetenskapligt sant, men jag tror min förståelse att det händer en stor del för kvinnliga journalisterna, att de har varit mycket mera måltavla för sånt hatprat.
Man behöver ju inte vara journalist, det räcker med att man är kvinna och öppnar munnen så kommer det ju omedelbart. Och statistiskt så är kvinnliga journalister betydligt mer utsatta än manliga journalister också.
Och du har själv för din blogg också blivit hotad?
Ja, jag har fått dödshot på min blogg. Det är en väldigt anspråkslös liten rosa blogg som innehåller cupcakes och mina barn och katter och också lite granna om, eller väldigt mycket om forskning och jämställdhet. Och det är liksom inte något explosivt material, tycker jag. När jag startade min blogg så var det liksom inte för att ge mig in i någon hetsig debatt, och jag blev väldigt överraskad över hur det sedan blev och hur det såg ut. Att man skulle få dödshot för att man skrev att det måste liksom till jämställdhet mellan män och kvinnor. Det tog mig nog faktiskt på sängen.
Får jag tänka lite högt här? Det handlar om det här, den här yttrandefriheten. Därför jag har tagit med det här som begrepp. Alltså att när vi allt mer vi läser sorteras ju digitalt. Alltså jag vet det från Yle att en stor del av de som läser artiklar som har skrivits på Yles webbsidor hittas via Google sökningar eller via Facebook. Alltså det är en stor så här inkörsport till information. Det innebär ju att, och det får vi finna oss i den här moderna världen, att det vi tar till oss och det som formar vår världsbild är så här sorterat av de amerikanska storföretagen. Och då tänker jag mig så här att jaha, vad tråkigt. Då får jag, alltså det är algoritmer som bestämmer vad jag läser imorgon och vad jag läser idag. Jag skulle vilja känna att det där vill jag protestera emot. Jag vill ju ha en mer allsidig information. Men döm om min förvåning, som det heter i Muminböckerna. Det är ju så att i de här, vi har talat om filterbubblor, om åsiktskorridorer. Att tvärtom, när människor stöter på åsikter som inte överensstämmer med sina egna, så försöker man blockera dem som för fram dem. Man försöker hota dem och stänga ute dem. Är inte det väldigt konstigt? Vad säger ni?
Jag tror att en del med dessa algoritmer när du talade om det är också så att de lär sig liksom att hurdana vanor de som använder har det och vad vill han eller hon höra eller läsa. Så på något sätt det i vissa fall bekräftar också det vad som hände, den tendensen som du just beskrev.
ja. Men det betyder ju då att jag får läsa mer av...
Mer alltså, av detsamma.
Cupcakes, kattungar, vad var det du sa?
Jag tror kanske inte egentligen att nödvändigtvis algoritmerna och att vi leds in på olika saker är det största problemet. Utan man kan ju också se hur mycket tid folk spenderar med att läsa en viss artikel till exempel. Och det är ju en beklämmande liten bit. Och ofta så läser folk kanske bara en rubrik och sedan reagerar de utifrån det. Så att den här långläsningen när man orkar tugga sig igenom ens en hel tidningsartikel, den förmågan försvinner ju. Långläsningsförmågan vet vi att den är på nedgång. Men just den här liksom eftertanken som blir av att du faktiskt har läst kanske då en hel artikel till slut, den uteblir.
Men det här med att... Ni har säkert sett det här, alla ni som använder sociala medier. Det finns ett påstående, en artikel, och sen börjar man se en lång rad med upprörda, stora versaler, utropstecken, arga så här emojis, ansikten. Och det bara hoppar på i raden och alla skriker herregud och fy och kan ingen göra något åt det här och stoppa det där. Vem får säga så här? Farbror Stefan är över 50 år gammal och i den gamla världen som jag växte upp i, då ville man ta till sig olika åsikter. Det var så att säga pointen med hela saken, att man lär sig något nytt. Håller det på att försvinna? Pekka Sauri, vad säger du?
I stort sett tycker jag att sociala medier är ett historiskt framsteg för demokratin och det fria ordet. Det finns ingen portvakt kvar. Och det är historiskt. Men det finns förstås negativa sidor. Och den första negativa sidan, eller kanske det viktigaste, är att människor är människor och ganska gärna uteslutar folk som tänker annorlunda eller obehagliga på något sätt. Och detta leder till att man liksom bygger för sig en bubbla, som du sa. Och det är bekvämt. Det är liksom solsidan, så att säga. Och det är precis därför att jag vill inte liksom blockera folk från min Twitter-feed. Jag har kanske blockerat liksom 4 eller 5 människor av liksom 105 000. Men jag har inte haft liksom mycket liksom negativa reaktioner eller liksom personliga hot eller liksom fullt språk. Och man borde bara tåla liksom olika åsikter och också olika stilar.
Men det verkar vara just där skon klämmer, Charlotte Cederbom.
Alltså principiellt så håller jag ju med om att vi borde ha lite högre toleransnivå gentemot olika åsikter och framförallt låta andra tala till punkt och lyssna och liksom försöka förstå andra istället för att... Alltså målet när man lyssnar på vad någon annan berättar måste ju vara att försöka förstå vad den personen säger och inte hitta fel i vad den personen säger. Så att liksom, istället för att skapa liksom debatt hela tiden, att man försöker skapa samtal, det tror jag är jätteviktigt. Senast så tycker jag inte att man ska behöva ta all världens skit utan att man har rätt att blocka folk som man liksom inte helt enkelt vill. Det ger en ingenting att föra den konversationen med dem, det tycker jag liksom blocka på.
Mm. Jag förstår det. Alltså, när någon hotar dig till livet att du inte tycker du vill ha fler e-post av den. Jokin, varsågod.
Men jag tror att här är också delvis det att liksom man ser inte mera skillnad mellan olika saker. Jag menar, det är annan sak. Man får ljuga. Man får ha olika åsikter. Men det är inte samma sak som hatprat. Men det är många som tänker att, det att om man tänker att aha, den och den personen ljuger eller han har fel åsikter, det är samma som hatprat. Det är inte samma sak. Hatprat är liksom trakasserier och olaga hot och vad än det nu är, eller diskriminering. Det är någonting som går att liksom säga vad det är. Men det är inte samma sak. Man får ljuga, man får ha olika åsikter. Man får säga vad man tänker. Men det är inte samma sak som hatprat.
Jätteviktigt.
Mm. För hatprat är så att det är ett brott, och begår man brott så att säga, det är straffbart. Medan att ha åsikter ska vi ju få ha. Det här, Charlotte Cederbom, det här att vilja blockera, att inte lyssna. Säg mer om det där. Alltså att det går ju, det går till i den här digitala världen så att du blir uppmanad av dina bekanta att du borde blockera, du borde stänga ut, du ska inte tolerera de som säger något annat. Varför?
Igen så tror jag att det handlar inte då om de som säger någonting annat. För jag kan tycka att det är riktigt uppfriskande att ha sådana som säger annat också. Det blir väl de som står och skriker annat som kanske man blockerar i sådana fall. Men sen alltså det fria ordet innebär ju att du har rätt att säga vad du vill. Att du har rätt att uttrycka dig och du har rätt att säga saker. Men det innebär ingen sorts liksom skyldighet för någon annan att lyssna på vad du har att säga. Att om du står och säger en massa skit, då får du väl stå själv i ett hörn och skrika det då. Och där tror jag att det är jättemånga liksom på sociala medier som håller på och skriker om just där. Åh, jag är i en åsiktskorridor och jag får inte säga vad jag vill och PK-samhälle och så vidare. För att de har missuppfattat hela vitsen med yttrandefriheten. För att den innebär ingen skyldighet att lyssna från andra. Så att, att inte bli publicerad och att inte bli lyssnad på, det är liksom också okej i ett samhälle med yttrandefrihet. Du har ingen skyldighet att lyssna.
Så att i den här nya världen där alla kan publicera sig hela tiden och kan, det kunde de ju inte förr, utan nu har alla tillgång till en plattform där man kan skriva precis vad man tycker när som helst, hur som helst. Då hör det till yttrandefriheten också att andra ska kunna säga och jag har rättigheten att inte behöva lyssna på det du har att säga. Är det två sidor av samma mynt?
Jo, alltså, och det borde höra till någon sorts självbevarelsedrift också kan jag tycka. Att inte lyssna på allting som förekommer. Att man lite liksom sorterar. Man behöver inte skapa sig en jättestark filterbubbla av cupcakes och kattungar som jag har gjort. Men liksom att man håller sig på något vis. Man måste ju inte diskutera med alla på Twitter. Nej. Man måste ju inte det.
Pekka Sauri, du som har 105 000 följare på Twitter, hur många av dem talar du med? Eller alltså, hur många har du utbyte med?
Det är bara några tusen som är aktiva liksom dagligen. Det finns massor och massor som är passiva, som bara kanske liksom läser Twitter och inte deltar i diskussioner eller debatter. Men ett intressant fenomen som jag är lite bekymrad för självcensur. Det är massor med folk som undviker några ämnen precis därför att de vill inte ha den där liksom negativ feedback eller den där skitstormen som du sa. Och jag märker det i mig själv också. Det är klart att jag undviker några liksom debattämnen. Kanske invandringspolitiken är liksom främst. Då jag orkar inte liksom med den där reaktionerna som kan fortsätta många dagar, veckor.
Och det är precis där problemet ligger. Och särskilt då det sprider sig då det gäller till exempel journalismen, politik eller skönlitteratur. Så som folk som är aktiva i politik eller journalist, eller de begränsar vad de säger eller hur de agerar på grund av att man är rädd av det här trakasserier som man får. Och det är just mål för många som arrangerar sådana, särskilt sådana riktade trakasserier och förföljelserna. Det finns, jag har det här, vad heter det, statsrådets kansli gav ut en studie just nu i oktober som heter Inverkare av hatprat av samhälleliga beslutsprocesserna. Så jag kollade här till exempel, de hade frågat olika människor som är med i politik, i kommunalpolitik, att hur det här hatretorik har påverkat deras vilja att såna framträda offentligt och så. Och där sa det 51% av kvinnor sa det att det förändrat mycket eller i viss mån. Och för män det var 34%, här kommer vi att man riktar dessa ganska mycket för kvinnor. Men om man säger att 51%, liksom halvparten av kvinnor som är i kommunalpolitik sa att det här hatretorik de har träffat på grund av sitt politiska arbete påverkar deras vilja att delta i en offentlig debatt. Det är ju farligt. Det är farligt för vårt demokrati. Och det är samma vad gäller journalismen eller litteratur. Vi är på bokmässan nu.
Mm. Alltså det där är ju jätteallvarligt, precis som du säger. Och jag tror att särskilt nu i dagens samhälle med de populistiska mörka krafter som tar mer och mer mark, så tror jag att det är jätteviktigt att lyfta fram sådana där saker. För att historiskt sett så har det ju alltid förekommit liksom trakasserier av de som står i makten. Alltså sådana här lynchningar och liknande. Alltså riktiga sådana, inte sådana som Donald Trump har blivit utsatt för. Men liksom sånt har alltid förekommit. Och det måste vara upp till oss som samhälle att säga nej. Att det där står vi inte för, det där vill vi inte ha och så kan vi inte göra. Att man inte, det är inte ett nytt fenomen. Men det är någonting som ligger i den mänskliga naturen och som vi måste bekämpa. Vi måste aktivt bekämpa det.
Jag tänkte haka på det som du sa, Pekka Sauri, förut här. Att jag kan ju lätt så här räkna upp några ämnen som jag som man känner. Jag ska inte ha några bestämda åsikter om feminism. Bör jag inte ha. Det kan bli väldigt tråkigt på sociala medier. Jag får inte som lite äldre man har några idéer om Greta Thunbergs legitimitet eller något sånt där. Då är det så här, det är lynchning ungefär. Du nämnde invandring, lite andra saker. Men jag vet, alltså från vår verksamhet här på debattprogrammet på Svenska Yle, att det finns också helt andra. Ni kanske är medvetna om det här med vaccindiskussionerna. Där finns oerhörd aggressivitet. En sån världslig sak som vilken mat vi äter. Vi har haft debattörer som tackar nej att komma till våra program. Experter på näringslära som säger att det där att bara äta fläsk och smör och inget annat, den dieten, den är inte så himla bra. De blir hotade till livet. Så de vill inte ställa upp i diskussionen längre. Och ens att föra fram fakta som från deras eget forskningsområde. Därför att fanatismen där ute om att den här lågkolhydratsdieten är bättre än Bibeln är så stark så att de tar till och hotar. Alltså det här, Heikki Jokinen, det här att man när man är riktigt berörd sådär. Men varför? Vad tror du? Vad ligger bakom att man vill hota någon för olika åsikter om mat?
Ja, det är svåra frågor.
Jag förstår.
Det är svåra frågor, vad kan man säga?
Jag undrar
det är också. Så att vi är olika människor och vi har olika saker vi tänker är viktiga. Och i och för sig, allt är ju politik, alla har sina samhälleliga kontakter eller kontext så att säga. Så vi tänker att olika sakerna är viktiga, som i och för sig är det helt okej. Men hur man agerar på grund av sina tankar, det är en annan sak.
No, det är en fråga om känsla mot fakta. Och känsla vinner alltid. Och kanske inte liksom nu för tiden, men på några år sedan var det en så kallad false balance läge i många liksom tv- eller radiodebatter. Det fanns en forskare som försökte liksom förklara det där vetenskapliga liksom fakta om ämnet. Men sen var det någon som var en kanske, som man säger på finska, kokemusasiantuntija, erfarenhetsexpert. Och erfarenhetsexperten vinner alltid professorn. Det är varje gång så. Och det är därför att de liksom har känslan för sig. Och den där forskarna har bara liksom kalla fakta. Som är inte liksom, de är inte känsliga. Och de liksom rör inte människornas liksom känslor. Men en ena liksom erfarenhetssakkunnig kan liksom vinna en debatt med bara att säga att min erfarenhet är så här.
Jag tror att egentligen så kommer liksom just den här false balance av en vilja att höra olika åsikter. Så att till exempel med vaccin så bjuder man in en forskare på vaccin och så bjuder man in en mamma som upplever att hennes barn har fått jätteallvarliga biverkningar från vaccin. Och så ställer man det som att det är två stycken proportionerligt betydelsefulla åsikter. Eller klimatet så bjuder man in någon som tror på klimatförändringen och någon som inte tror på det. Precis som att de vore liksom jämbördiga. Och jag tror att det har att göra med liksom ett försök att just ta in de där andra orsakerna och andra åsikterna och att skapa liksom lite debatt där den inte borde få finnas, kanske heller.
Och jag tror äntligen, eller slutligen, att en sak är också det att samhället det har blivit friare samhället. Jag gick i skolan i Tammerfors på 60-talet och det var nu inte så pluralistiskt samhälle då. Man hade en åsikt, en linje och man kunde inte säga emot allt för mycket. Nu kan man. Och sen det är många som längtar till den tiden som de tänker var det gyllene tiden. Så att säga, det är många i Finland som tror att Finland är fortfarande ett land som det aldrig har varit. Så det har skapat någon slags romantisk bild av det gyllene tiden då allt var enhälligt och så. Och nu är det bara kakofoni, då får man säga vad som vill. Och det kanske irriterar många människor.
Kakofoni är ett väldigt bra ord också. Och vi har ju sen, när vi nog är så där svåra att vi inte vill höra så egentligen dumma åsikter som vi tycker. Och då, se, vi vill inte bli frågasatta helt enkelt. Vi har ju ändå ett samhälle, det har tagit oss många århundraden här i Europa att införa demokrati, att vi ska tala fast vi tycker olika och sen vi ska argumentera i ett val och nästa morgon ska vi ändå kunna se varann i ögonen och säga vi tycker olika men nu måste vi lösa det här tillsammans. Ser ni, Pekka Sauri, du som har lång politisk, kommunalpolitisk i alla fall, erfarenhet, är det här liksom hot, är det hotat den här demokratiska grundförståelsen att vi behöver tala med varandra oavsett vad vi tycker?
No, det är helt enkelt någonting som liksom människorna måste öva. Det är ett pluralistiskt samhälle nu. Debatten är pluralistisk. Det finns ingen förhandscensur. Och det är också paradoxalt att man hör hela tiden att man kan säga ingenting längre. Men de som säger det här, de har just sagt det. Och det är bara liksom reaktionerna som är liksom obehagliga. Att de har just sagt vad de ville säga, men sen det kan komma liksom olika reaktioner till det där, och det är helt normalt. Ja, men det är liksom normal debatt, normal diskussion, och det är inte fråga om förhandscensur. Det är bara det att man är inte van vid normal diskussion.
Charlotte Cederblom, hopp för mänskligheten och demokratin, vad tror du?
Nej, det är kört.
Tack.
Nej, men jag tror så länge vi för de här, nu sitter vi ju ändå här på en scen och diskuterar det här, och så länge vi för de här diskussionerna, så länge det finns folk som kämpar för det och som liksom som är aktiva och som skapar bra priser som inte bara är för gubbar, så liksom det, då kommer vi nog framåt, det är jag helt övertygad om. Och sedan så, precis som han säger, så att man får ju säga vad man vill, men man ska också vara beredd att ta konsekvenserna för vad man just har sagt.
Men i ditt fall, när det innebär att du har fått dödshot,
rimliga konsekvenser. Rimliga konsekvenser. Dödshot är ju liksom aldrig okej, för då kommer man över på det som man pratar om, att man får liksom inte hatprata, man får inte hota andra. Det kan väl vara någon sån här grundläggande överenskommelse som man skulle kunna ha också, som borde finnas i samhället, att man får inte hota varandra.
Det här, Pekka Sauri, att inte våga driva frågor i politiken. Har du under din tid som politiker märkt av det, att du inte har vågat, alltså nu talar jag om att tala om det, har du märkt att, som Heikki Jokinen, där man avstår från att diskutera frågor, har du märkt av det under din tid som politiker att du har låtit bli att ta tag i en fråga för att du vet att det blir så jobbiga reaktioner?
Nej, jag är inte medieforskare, men jag tror nog att det har skett en polarisering också bland politikerna. Det finns några som är mycket aktiva och kanske mycket liksom aggressiva också i sociala medierna. Jag nämner inga namn, men det finns många. Och sen finns det många som är kanske lite rädda för den där aggressiva diskussionen. Och de är tysta. Och det är möjligt att den här polariseringen liksom förändrar också liksom det politiska landskapet. Att några liksom deltar inte i diskussioner eller deltar liksom svagt eller liksom sällan. Och några som dominerar den där politiska debatten. Och man kan säga det här på sociala medier.
Nu har vi talat mycket om det här med hur det låter, hur det fungerar på sociala medier. Till sist ännu, vad skulle ni säga? Om jag talar för mig själv, jag är mycket intresserad av musik. Alltså i mitt Facebook-flöde har MeToo aldrig ägt rum. Däremot så såldes förra veckan Bob Dylans gamla gitarr på auktion och det var jättestort på mitt Facebook-flöde. Det här när vi inte delar verklighet, hur stor betydelse har det här, den här digitala världen för den reella politiska demokratiska processen?
Vi hade ju skilda värden tidigare också liksom. Vi bodde inte i samma land liksom, vi alla människor. Men kanske, det är svårt att säga, kanske det har förändrats. Att då man ser hur mycket aktivt man följer sin telefonnummer, man står där på bokmässan och bläddrar sin telefon, så kanske man är mera, man liksom dyker in i det här världen mera och mer, man är mera i sin egen bubbla. Det kan vara möjligt, men vi levde i vårt egen bubbla tidigare. Vi hade våra vänner, våra kamrater och vi sökte i samma slags grupperna, partierna, organisationerna, vad som helst, där alla liksom klappar varandra och säger du är ju en bra kille och stöder varandra. Så det har ju varit tidigare också, det har bara förändrats liksom formet.
Det var Tammerfors-bubblan för din del. Sverige-bubblan, Charlotte Cederbom.
Nej, du, Skänninge-bubblan där jag växte upp, där tyckte ingen om Mjölby, ska jag säga, grannebyn för Skärningen.
Nu måste vi snart ha textning här så att publiken förstår här på Helsingfors bokmässa. Pekka Sauri, är det Helsingfors-bubblan i ditt fall? Eller vad? Vilken är din bubbla?
Nu bubblan är ganska stor. Och det finns massor med folk från förstås i Finland, men också liksom andra delar av världen. Och det är ganska överraskande när jag skriver mestadels på finska. Någonstans också liksom på engelska och svenska. Men vad jag har liksom försökt göra är att liksom skapa min egen kanal, min egen tidning så att säga. När jag har 105,000 följare, det är mycket mer än de flesta landskapstidningarna. Mm. Jag är chefredaktören på min egen kanal. Och jag har liksom försökt utveckla olika liksom program eller liksom features där på Twitter. Mm. Några är liksom humoristiska, några är allvarliga, några är politiska och så vidare. Men det är liksom framtiden. Var och en av oss kan vara chefredaktören för sin egen kanal.
Och så fick du också ta hand om alla läsarbreven helt ensam.
Absolut.
Här sätter vi punkt för slaget efter 12 idag från Helsingfors bokmässa. Tack så mycket Pekka Sauri för att du var med. Tack så mycket Charlotte Cederbom. Tack Heikki Jokinen för att ni var med och diskuterade det fria ordet som ingen vill lyssna på eller bara lyssna inom sin egen bubbla. Jag heter Stefan Winiger. Tack publiken här på mässan och tack för alla radiolyssnarna. Vi hörs igen. Hej då.